Tänk efter lite grann, hur har du det omkring dig nu? Är du nöjd? Är du nöjd med det du har? Var är du i ditt liv? Har du funderat på att ta ett annorlunda kliv? Känner du som om du kan påverka ditt eget liv? Eller att livet bara blivit som det är? Du måste tro mig när jag säger det är upp till dig att faktiskt se att det här ska bli en bra. Lite grann, vad är det som du tänker på allra mest? Det du har eller inte har, vem är du i ditt liv? Och har du tagit rodret eller driver du iväg? Känner
ni lyssnar på Radio Sittorna 88,2, program Egen Kraft, och vi tycker, som Lotter sa i musiken som vi lyssnade, att vi tycker att ni ska ha en bra dag, för att ni är på Radio Sittorna och ansvarig för detta sändningen är Föreningen Musik för alla. Och den som sponsrar detta program är Betongfabriken K-Vår kontor i Vängar. Ja, idag den 22 oktober har vi en gäst som kommer att besöka vår studio så småningom. Nu närmar sig när hon kan komma in i studion. Men under tiden kommer vi lyssna lite på musiken då. Och vi vill också hälsa de som har namnsdag idag, som det är Marika och Marita, idag den 22 oktober. Så vi vill hälsa från Radio Sittorna och alla våra lyssnare att alla som heter Marika och Marita, stor kram och hälsningar från Ospo Studio som sitter här på Radio Sigtuna och programmet Egen Kraft. Vi går lite i några låtar, lite musik innan våra gäster kommer till programmet och då får vi lyssna det här fin låt med Wind. Varsågod med det här låten. Ja, det där var låten Silly Love Song med Wings. Och ni lyssnar på Radio Sigtuna 88,2, programmen Egen Kraft. Och vi har en gäst som så småningom kommer att komma in i studion. Och innan dess, vi kommer att lyssna på lite musik. Och vem kommer att vara våra gäst idag? Jaha, det kommer att vara Karin Häcklund som kommer att berika oss med sin berättelse idag. Ja, vi fortsätter med musiken innan hon kan dyka upp i studion. Varsågod med nästa låten.
Det här är de dagar vi drömt om. Det här är de dagar vi saknar. Äntligen den del om året då alla kläder faller av. Vi stänger kylans bojor, du doppar din tå i ett svalkande hav. Nu går vi här under ett sol. Jag känner vinden i mitt hår. Ja, det är just här under en sol vi vill vara. Ser himlen fånga ditt hår. Ja, det är just här under en sol vi vill vara.
Ja, det där var låten De dagar vi dröm om, och med Thomas Ledin, och De dagar som ni dröm om att lyssna på Radio Sigtuna 88. Kommer att vara program Egen Kraft varje torsdag. Ja, det förstår vi. Och vi önskar att det ska vara så. Vi sitter här på studion igen som varje torsdag, och som vi lyckas ibland, mer eller mindre, varje torsdag har vi i våra program olika gäster. Och i detta ögonblicken, och i detta dag, idag har jag glädje att presentera våra gäster som medverkar i programmet idag, som är inte minst en Karin Häcklund. Vi har varit i kontakt redan för ett par månader sedan innan sommaren, och sen det händer från olika saker, man gick på semester, och sen äntligen träffas vi, och Karin är här med oss i studion. Karin Häcklund är en elitidrottare inom karate med 5 SM-guld.
Och sen hon har varit assisterande förbundskapitan för svenska karatens lag. Så man måste passa sig väldigt noga med henne. Och hon tappar humören. Parallellt med idrottskarriären har Karin Hägglund arbetat som processledare inom folkhälsofrågor i 10 år. Karin föreläser idag på tema Våga mäta dina känslor, konsten att vara hållbar i en värld där vi lever idag. Karin, tusen tack för att du är här idag.
Tusen tack för att jag fick komma hit. Det känns jättekul. Som du sa, vi har ju hållit på fram och tillbaka. Sen kom corona och det här gick inte att göra. Men äntligen.
Ja, precis. Och jag tror att man väntar med mer spänning. Till exempel, vi bokar om, fram och tillbaka. Sådär.
Ja.
Men sådana är livet. Och, men vi är så tacksamma för att hela tiden du har varit öppet. Och du tackade jag första gången som vi kontaktade dig, och vi förstår också att du är mamma, har barn som måste ta hand också om det.
Ja,
ja, vi kommer att prata om, hade du tänkt för 10 år sedan att du skulle vara den person du är idag? Allt som har hänt dig? Som
nej. Nej, det finns absolut delar av både den jag är idag och kanske framförallt vad jag gör idag. Som jag inte hade trott för 10 år sedan. Mycket också på grund av att mitt liv har kastats omkull av helt oförutsedda händelser under den här senaste 10 åren. Liksom.
2012 hände någon i ditt liv som förändrades hela tillvaro.
Ja, det är precis, ganska precis 8 år sedan nu som då levde jag i en samborelation och vi hade varit tillsammans i 10 år. Han hette Peter och han blev då diagnostiserad med cancer. Och det var ju, alltså bara få en cancerdiagnos är ju någonting som omkullkastar livet och vardagen. Och jag kommer verkligen ihåg den dagen han ringde. För han hade valt att åka till läkaren själv. Han var väldigt så här bestämd kring att han ville åka till läkaren själv för att få beskedet. Vi hade hållit på hela sommaren med utredningen, men just det här läkarbesöket ville han ta själv. Och när han ringde till mig och jag satt på jobbet och sa att han hade cancer. Hur jag samtidigt, alltså på ett sätt sa direkt jag kommer hem på en gång. Liksom. Samtidigt som när jag la på så dröjde jag mig kvar. Alltså så här att jag tog lite längre tid på mig att packa ihop saker och komma iväg. För jag tror att också det fanns något motstånd till att när vi möts igen så kommer liksom vårt liv vara helt annorlunda. Det är helt andra premisser vi lever med. Så det är ju bara diagnosen i sig är ju något som omkullkastar livet. Så.
Och då började en lite smärtsamt resa då. Under den period.
Det var en väldigt tuff resa i 1,5 år. Även om den också var så otroligt mycket glädje och kärlek. För att det blir en skärpa i livet. Så här, vad gör vi varje dag och hur ska vi ta vara på det här? Och en genomlysning lite av sitt liv. Vad gör vi om dagarna? Precis. Men visst, diagnosen var aldrig jättebra från början och han fick både cellgifter och operationer. Men cancern kom ju ständigt tillbaka och det blev liksom värre och värre. Men mitt i det där så till exempel så gifte vi oss, vilket var ju också liksom någonting att så här fira livet och kärleken. Som var jättestort för oss där och då att verkligen liksom samla våra vänner och familj för att fira liksom.
Ser den positiva, den glädje i den smärtsamma stunden också. Precis.
Och det är någonstans som att liksom, när liksom vardagen avbryts på det sättet och man liksom börjar ifrågasätta vad vi gör eller vad vi borde ta vara på mer, så i och med att man också har en väldigt liksom smärtsam del av sitt liv där det är cancerbehandlingar och man är mycket på sjukhus och man är rädd för framtiden, så blir det också ett väldigt så här närvaro i nuet att som den uppslutningen som var på bröllopet med liksom all kärlek vi fick och som vi kände både för våra vänner och varandra, är något som nästan tror jag blev förhöjt av liksom, situationens allvar som fanns där som någon liksom, ridå bakom. Men det var ja, ungefär ett halvår efter vi hade gift oss så gick han bort. Så det var ju liksom ett och ett halvt år av väldigt så här intensivt liv. Verkligen.
Och det har förändrat dig totalt. Du har skrivit en mycket vacker bok där står samlad. Jag har läst lite grann på olika stället den boken. Och där berättade du ungefär hela din resa. Hur, och du också, det är någon intressant är att hur mycket styrka man har inom sig många gånger som man inte än vet att man har. Och i sådana stunder man måste, wow, ta fram allt den vertig som man har för att kunna hantera olika moment.
Mm.
Precis. Så, att, så det här gav en tillfälle till dig att du kunde börja lära känna dig bättre.
Absolut, så var jag ju liksom tvungen att möta sidor av mig själv. Och, men framförallt också, liksom, jag blev tillsammans med Peter när jag var 22 år gammal. Och när det här skedde så var jag på väg att fylla 34. Så att det var ju också en relation som jag hade blivit vuxen i. Och när också så här plattformen för sitt liv försvinner, så här, vem behöver jag vara eller vem vill jag vara när liksom det här sammanhanget inte finns, när Peter inte finns, när det jag har tänkt om framtiden inte finns. Precis som du säger, det blir ju att både lära känna sig själv och nya sidor, men också utforska vem är jag utan den här personen. För att när man är tillsammans så länge, i min erfarenhet i alla fall, så man växer ihop på vissa plan och där man liksom kompletterar varandra.
Och ni hade många gemensamma intressen.
Absolut,
också.
Vi delade precis, passionen så, för karate. Precis, där vi träffades. Så att
det betyder mycket också.
Ja, jo, men mycket av vårt liv handlade ju om... Jag var ju lite drottare då och Peter tävlade inte längre men jobbade med träning på Sveriges olympiska kommitté. Så att vi hade ju otroligt mycket gemensamma intressen i karaten, i träning... Mycket av vår vardag handlade om, och även våra semestrar kunde handla om liksom, träning och att vi kunde dela det så starkt. Liksom. Och, så det är också en jättestor skillnad att vara i liksom, den världen själv. Så. Ja.
I den, vi i familjen har varit... genomgå samma situation som dig.
Mm.
Vi hade en person i familjen som fick besked om cancer. Men inom en månad vi var på begravningen. Det gick så fort. Vi hade inte ens smältat. Vi fattade inte att det hade gått så långt. Så att när man fick besked. Vi träffade hela familjen hemma. Och alla grät. Och hon hade tre söner. I olika ålder. Insta var 18.
Åh fint.
Och men sen vi hade förberedde oss ett och halvt år ungefär av kamp och allt, visste sig på sjukhuset och allt, när hon kom hem själv och berättade, ja, nu ska jag ta strid och jag ska få mina barn och allt det här. Men det blev inte som man hade tänkt, så läkare sa så småningom, vi kan inte göra den ena och den andra, det här, det är bara, det kan vara veckor, månader, jag vet inte. Och den ena veckan de sa, nu är det slut. Så alla åkte dit. Ibland vi såg på vår sjukhus, alla på korridoren och där. Och nu är det slut. Och sen det tog en 3-4 dagar och hon kämpade, hon var där. Och sen hon pratade och sen de sa, nej, men nu är det så att vi fick åka härifrån med taxi till landet med barnen och allt. Men till slut hon somnade som hon skulle somna. Och sen så det gick så. Och sen en annan familjemedlemmar också. Det tog ett år. Och sen det var smärtsamt fram och tillbaka till sjukhuset. Fram och tillbaka. Så där, det är min
men det är ju en otroligt tuff sjukdom på det sättet. Så här, dels så är den ju så vanlig, precis som du säger. Det är otroligt många som delar erfarenheten av att leva nära cancer. Och samtidigt så är det liksom... det är svårt att veta. Jag hade också jättemycket frågor efteråt. Så här, men skulle man inte kunna upptäcka det här förut? För precis som du beskriver så hade vi också väldigt mycket i slutet. Där man liksom inte förstod och inte riktigt hängde med i vissa saker. Att så här, ja, men vad betyder det här och varför har han en knöl där? Och precis. Varför är det så här? Ska det vara så? Och de här frågorna ställde jag ju faktiskt efteråt till en av läkarna. Och ja, men fick jättefint stöd. Men också det här som är också väldigt smärtsamt att höra, att vi vet ju fortfarande relativt lite om cancer. Mm. Eftersom det är så många saker som ryms inom ordet cancer. Och precis. Så många delar och så många olika diagnoser. Och att så här, ja, vi har de metoder vi har. Men vi kan, alltså så här, läkarna kan inte heller göra mer än de kan. Och även om jag känner mig trygg med att jag vet att de gjorde allt. Så är det ju liksom smärtsamt att förstå att vi inte, alltså så här, kan veta allt.
Ja, Karin, vi pratar om sorg, hur man vänder motgången till framgång också. För att det är ibland när man går i sådana stora händelser i livet, att man förlorar en kära i synnerheten, eller att man går i vägen, eller att man förlorar personen i en olycka och sådär, då måste det bli en start på livet. Mm. Så man, kanske man börjar att fråga ibland att vi många gånger inte visar våra känslor.
Ja.
Och det där så att när vi tror att den person som är vid oss ska vara för evigt. Ibland vi säger inte jag älskar dig, vi visar inte en kram. Ja, vi går för givet många gånger. Jag tror att det finns olika, det också kan vara en kulturell problem, en kulturellt sätt att vara latinamerikaner och italienare och kramar, pussar överallt.
Absolut, så kan säkert finnas kulturella skillnader. Men jag tror precis som du säger att verkligen ta vara på människor som man har i sitt liv, som man uppskattar och som man älskar, att både liksom, både att säga och uttrycka det, men också att så här, hur man som hanterar de relationerna, hur mycket tid lägger jag på det, hur hör jag av mig, när hör jag av mig, är jag intresserad av vad som händer i deras liv, för att så här, det tror jag, alltså så här, det är väldigt lätt att hamna i vår vardagliga snurr och det går väldigt fort och vi har mycket att göra och att så här, men vi tar det där sen och vi gör det sen och jag hör av mig senare. Men jag tror att även om jag kan absolut hamna i det precis som alla andra, så försöker jag nog idag påminna mig om det mycket, mycket oftare också, för att det blev också jättetydligt för mig efteråt att det som verkligen höll mig efteråt var ju så här, min familj och mina absolut närmaste vänner och hur mycket så här, kärlek och stöd det finns i de relationerna. Och liksom faktiskt så här, våga hålla kvar i det och ja, men kom ihåg de där sakerna som är viktiga. Att det är kanske inte alltid nästa deadline på jobbet. Liksom.
Jag hörde en gång en person som säger, men du vet att jag älskar dig. Jo, men säg det. Men visa det.
Ja, det är härligt att få höra det. Och det är framförallt härligt att liksom få känna det och liksom, även i handling.
Precis.
Liksom.
Alltså, det är så att det är inte det är samma sak när man pratar med, jag hade en annan gäst på en annan tillfälle på programmet som var på olika arbetsplatser och frågade stora chefer på arbetsplatserna. När de säger att personalen är duktiga och de ger feedback och sådär. Och han sa till den här gästen som jag hade provat, jo men de vet att de är duktiga, de vet att de gör det bra. Jo men hallå, men de...
Jätteviktigt att sätta ord på precis, det, alltså, så här, oavsett precis, om det är personlig relation eller på jobbet. Så vet man ju själv hur mycket man växer av att folk ser det man gör eller bekräftar att det är bra och så vidare. För att det, eller som sagt i relationer att så här, men du betyder någonting för mig. Alltså det är otroligt starkt att höra. Liksom.
Varför tror du att man inte visar sina känslor? Är på grund av att man är rädd ibland att visa vem man är eller...
Svår fråga.
Vad kan det bero på i olika sammanhang?
Jag tror att det kan vara lite olika sammanhang. Jag tror att alltså, i kärleksrelationer kan det ju handla lite om hur sårbar man vågar visa sig. Att, så där, det kan vara jättesvårt att våga vara just, den som säger precis. Först att jag älskar dig. Eller så där, för kommer den här personen känner den samma sak. Och så. Jag tror att på, inom liksom arbetslivet så, så tror jag kanske ibland bara att så här, tempot blir högt och man kanske bara glömmer bort det, för att så här, feedback är, och positiv feedback är så viktig för att liksom lyfta varandra. Men jag vet inte, ja.
Ja,
eller som du säger, folk tänker, de vet om det. Det där är en duktig person, de vet det.
Precis, ja. Jag tror att man ja, men jag läste också en artikel en gång som det berörde mig väldigt mycket, och det var att det står att om du tycker om mig, säg till mig. Mm. Om du älskar mig, säg till mig. Om du tycker, och det står flera olika fraser om personen. För att allt detta vill du, ska du säga när jag är i livet.
Ja. Och det är väl det som är det liksom, ja, men som jag också kämpade med ganska mycket och som jag skriver om i min bok Så skiljer döden och så, att det här, hur vet man att man har sagt allt man vill säga? Precis. Alltså så här, för när man står inför att man, även om vi faktiskt vet att alla kommer att dö.
Precis.
När man faktiskt står där och vet att det är nära, att det kan handla om dagar eller timmar, så absolut så vill man ju säga allting, samtidigt som att det är väldigt svårt. Alltså så här, man har sagt att man älskar varandra och att det här, men hur vet man att man har sagt allt man vill ha sagt? Så att jag tror det finns ett otroligt värde i att man kanske har med sig att när vi har levt vårt liv tillsammans så har jag sagt det under tiden. Ja, nu fick jag och Peter den tiden, vi bodde på hospice sista tiden och hade liksom tid att prata om vissa saker, men det är inte säkert att man har det. Det kan gå väldigt fort eller att någon hamnar i väldigt mycket smärta, så ett tag var Peter nedsövd och då trodde jag att så här, nej men oj, nu kommer vi inte kunna prata mer, för det gick så fort. Sen så vaknade han ur det droppet, men och det fanns lite mer tid, men jag tror att det är jätteviktigt att man mer tar det som en vardaglig god vana i livet, att liksom uppmärksamma och uppskatta människor runt omkring sig, än att tro att man ska hinna det sista dagarna.
Absolut, och det brukar vara så att ibland tyvärr, när personen är inte med och han var duktig, han var jättebra, det bästa personen, kanske varför man inte sa den till personen eller gick och kramade.
Ja, men man säger det till någon annan. Ja.
Precis,
ja.
Precis.
Jättevanligt.
Jag under coronatiden, det var i, jag vet inte, det var 2 månader sedan tror jag. Jag hade en känsla imorgon och går upp och jag säger, jag följer intuitionen och tänkte, nu ska jag skriva en tacksamhetsbrev till någon. Och så jag gjorde en lista varje dag och jag skrev till olika personer varje dag.
Vad fint.
Vissa grät. Vissa kontaktade mig. Jag kände bara följa min känsla till vilken skulle jag göra. Jag sa inte till alla, utan jag tittade på alla som jag kände titta. Och det måste vara någon som vi har gjort tillsammans, någon sammanhang, någon som jag vill uppskatta. Så jag kontaktade en person. Och den personen sa, jag kör bilen nu och jag gråter hela vägen.
Oh.
Och jag har varit i, och den brev som jag, det var klockan 11 på kvällen. Och hon sa, jag väntar, jag kommer hem, för jag gråter, jag kan inte fortsätta skriva. Hon sa, jag kör bilen och skriver samtidigt. Så jag hade stannat. Det var en kvinna. Hon sa, när jag kom hem kommer jag att svara. Och jag fick det här precis i den ögonblick som jag behöver mest.
Vad härligt. Ja,
precis.
Så fint.
Precis, och hon hade lämnat sin dotter, hon är skild, och lämnat sin dotter vid tåget som hon skulle stå, och var väldigt känslosam stund med båda två och allt, och hon gick därifrån och grät, och precis hon fick den som jag skickade på Messenger, precis. Alltså, så kan inte vara sant, men så kanske lite som kan betyda så mycket ibland.
Ja, absolut.
Utan att man vet det. Precis.
Ja. Nej, men jag tror att det är otroligt viktigt att liksom stanna upp och ta sig den tiden i sina relationer. Att faktiskt både ta tid att umgås och vara med varandra, men också att liksom benämna saker som man uppskattar med andra människor. Otroligt värdefullt.
Precis.
Ja, ni lyssnar på Radio Sigtuna 88,2, programmet Egen Kraft, och ansvarig för detta sändningen är för en ny musik för alla. Och sponsor i detta program är Betongfabriken Cowork kontor i Vängar. Vi fortsätter lite med musik innan vi fortsätter med våra gäst Karin Häcklund som sitter i vår studio. Varsågod med nästa låten. I see the look in your eyes, but I am feeling no pressure.
feels like I'm stuck here in time while I've been trying to forget ya. Just wanna dance you up. So don't you dare wait up. 'Cause I just wanna feel the mood. Get with anyone but you and I'm right now.
Ja, vi också dansar på Radio Sigtuna 88,2 och med Dans You Off med Benjamin Ingrosso. Och vi fortsätter med en låt till så att vi låter att hämta upp lite andning och vila upp lite Karin. Så vi fortsätter med en låt till innan hon kommer att träda fram igen. Varsågod med låten.
Hey.
Det där var låten Halo och med Diana Kaslova, Kaslashova. Ja, vi fortsätter med gäster i programmet med Karin Heklund och ni lyssnar på 88,2.
Du skrev den boken. Ja. Var det svårt att skriva boken? För att det är känslor?
Ja, både ja och nej ska jag säga. Jag började skriva liksom för min egen skull och då var det inte tänkt egentligen att det skulle bli en bok. För jag började skriva liksom sista dagarna på sjukhuset innan han gick bort. Bara för att så här, försöka reda mina tankar och känslor och vad som hade hänt och så vidare. Och sen fortsatte jag med det för att jag mådde väldigt bra av att försöka både så här, reda ut vad har hänt de här 1,5 åren som han har varit sjuk. Och vad är det jag upplever. Och när jag tittar på det bakåt så ser jag att den där nyfikenheten på vad jag faktiskt gick igenom hjälpte mig väldigt mycket att faktiskt så här våga sätta ner det på papper, våga uttrycka alla mina känslor. Och det blir ju en tillreflektion när man skriver om det. Så att på ett sätt så var den delen, jag ska inte säga enkel, för det var ändå, alltså jag var ju ganska svår sorg, men det var något som hjälpte mig att skriva. Sen när jag väl bestämde att det skulle bli en bok så har det stundtals varit otroligt jobbigt. Att allt från att gå igenom alla texter jag hade och se vad är intressant för någon annan. Precis. Att läsa. Vad kan någon annan få med sig någonting av och känna igen sig även om man har gått igenom samma eller förlorat någon i en annan sjukdom eller varit med om att man har mått dåligt själv och haft ångest och sorg. Så här, vad är värdefullt för någon annan? Och då komma till så här, vad ska jag skära bort från historien? Och också faktiskt så här, när man jobbar med den här texten att vara i det och de ganska starka känslorna. Men också sen förstå vad behöver jag skriva till för att folk ska förstå vilka vi var. Så att, och samtidigt så har det varit en otroligt fin process för mig själv att liksom få ihop det till en text. Och det har varit så otroligt värt det nu när boken, den kom ut förra hösten och jag har fått så otroligt mycket, både fina recensioner men också får fortfarande jättemycket meddelanden från människor som känner igen sig i både sorg men också i andra problem och kan både hämta den här känslan man kan få när man får känna igen sig i någon annans historia och att förstå att man inte är själv att uppleva allt. Det är en otrolig känsla och att liksom då har allt varit värt det liksom.
Och många gånger ibland man känner så här, varför just jag?
Ja.
Man tänker att livet är orättvist. Mm. Varför händer mig?
Just det.
Men då ser du också, titta, det händer.
Ja, att man inte är, att det är liksom det här. Nej, och det precis. Är liksom en del av livet som det här kan hända. Det är, alltså det är vidrigt och det är asjobbigt och allting sånt, men det är inte liksom riktat mot mig personligen. Det här precis. Är inte något som...
Straff.
Det är inget straff. Och det är inget, alltså sådär, min man Peter sa faktiskt någonting. Jag var jättearg när han fick en cancerdiagnos. Jag tyckte det var jävligt orättvist. Men han sa faktiskt då så här. Men Karin, livet är inte rättvist. Ju fortare du inser det, desto lyckligare kommer du att bli. Och det är väldigt mycket så som han var på många sätt. Liksom. Och det har jag ju burit med mig själv också. Och just den här då att så här, kan man då dela med sig så att andra kan förstå att så här, vi är flera som drabbas av livet. Men att det finns ett otroligt värde i att ändå hitta en kraft och styrka att leva framåt. Liksom.
Jag tänkte på, man brukar säga också att människor kommer i våra liv och går. Vissa stannar längre och vissa stannar lite till. Och varje människa kommer med någon syfte. Ibland med syfte att ta bästa sida av oss. Ibland kommer personer och man undrar varför den personen är i mitt liv. Kanske det är personer som man kan inte ta från sin liv. Kanske släkt och sådana saker. Som kanske det är för att man ska utveckla tålamod, tolerans och flera andra saker. Och i en annan situation kanske det är kärl och mycket annat. Så att... jag läste att alla människor har en betydelse i våra liv. De finns på någon anledning i livet, de som kommer till våra liv. Så att det är en syfte. Men, så, hur tror du att vi kan lära oss att mäta våra känslor och hitta våra inre kraft. Det har du gjort.
Mm.
Du hittade den. Du föreläser om detta idag.
Ja.
Det gjorde dig stark. Kanske processen var inte så enkel och lätt. Men du hade också stark tidigare på grund av det som du utövar. Men fysiskt på annat sätt.
Ja, även om absolut. Jag tycker både karateträningen och elitidrotten har... Alltså jag tror att det hjälpte mig på vissa sätt. Mm. Alltså, det fanns absolut en fördel att vara liksom fysiskt tränad. För träningen hjälpte mig mycket att kunna liksom hantera ångest och så. Men... jag tror att det är jätteviktigt att liksom öppna upp och våga möta även liksom våra svåra känslor. Det är liksom det som jag framförallt har tagit med mig. Att både våga möta dem själv men också våga prata om sådana saker som är svårt. Jag pratade med din kollega här på vägen hit när han hämtade mig från tåget. Och han frågade lite vad vi skulle prata om. Så sa jag just att vi kommer prata lite om sorg och så. Och då sa han, jo men det är ju ganska aktuellt just nu med corona, det är många som har förlorat nära anhöriga. Och sa det, ja, samtidigt som det är någonting som vi pratar ganska lite om. Jag vet att när jag var ny i det så kände jag mig lite som en nybörjare och så här, men jag visste inte så mycket och jag upplever fortfarande att det är många som tycker att det är svårt att prata om sorg och hur man möter människor i sorg. Och jag tror att just där är det just det här viktiga att våga liksom bara möta att sorg innehåller en massa av känslor. Men att våga möta människor som de är och fråga hur det är fortfarande. Men också att när man är i sorg att våga möta allting som kommer och veta när och var man ska dela vad med vem. Om det är i liksom terapi eller med sina närmaste och så vidare. Men där det känns tryggt. Men också verkligen våga öppna upp för att vara att otroligt ledsen. Tror jag grät varje dag i 10 månader. Men att samtidigt så skrattade jag också. Alltså så här att det är inte antingen eller. Utan när vi öppnar upp för liksom även svåra känslor så får vi också tillgång till glädje och kärlek på ett helt annat sätt. För att, och det där är ju någonting som jag både kände väldigt starkt i mig själv. Men sen när jag liksom läst på väldigt mycket om det så är det ju också att det finns ju bara ett reglage till känslor. Så antingen har vi kontakt med alla våra känslor eller så har vi stängt av. Så att det blev ju också en drivkraft för mig att så här, okej, om jag på riktigt vill liksom känna glädje och kärlek igen så behöver jag öppna upp för den här sorgen. Och även om jag hade känt det lite intuitivt så där att när jag försökte stänga av och liksom lägga locket på då blev jag ju väldigt avstängd i allting. Och det tror jag är en viktig lärdom även om man är liksom i sorg eller inte. Men att för att vara fullt ut i kontakt med våra känslor och livet så behöver vi liksom även möta det som är svårt i våra liv. Och där kanske också acceptera att livet går upp och ner för alla. Det är inte liksom smooth sailing, sociala medier fint. Utan det är någonting som händer oss och drabbar oss ibland väldigt stort och kraftigt som det gjorde mig. Men också i vardagen så är det liksom vissa dagar är bättre än andra.
Precis. Och när du pratade om det här med känslor och att gråta och sådär. Jag läste också att gråta är väldigt fin och bra. Det är som en dusch för själen.
Mm.
När vi gråter.
Men,
precis. Ja, precis. Ja. Så jag läste också för att många gånger i många kulturer man säger att man ska inte gråta. Man ska visa sig stark.
Ja.
Och jag känner att jag är en person som är väldigt känslig. Jag kan titta på en film och gråta. Jag kan se någon händelse som berör mig, då jag stänger inte av och släpper några tårar. Det gör inte mig mindre starkare eller mindre...
Nej, det kanske faktiskt gör en starkare att kunna handla för att man faktiskt vågar ta in men det här är svårt och så vidare. Istället för att stänga av och tänka att jag klarar det här, jag behöver inte prata med någon eller jag behöver inte visa
precis
någonting.
Och det är också tårar av glädje, tårar av sorg och tårar av glädje. Så att,
ja.
Det är båda och där. Det är inte tårar av bara sorg. Och när vi pratar om att vissa känslor och detta också. Ibland man behöver inte prata så mycket utan kanske en kram.
Mm.
Krama stark en person och hålla i synnerhet kan betyda väldigt mycket också.
Jo men absolut och framförallt att det är liksom inte orden i sig utan det är mer att man finns där och när det handlar om att möta någon i sorg, så tror jag det är ju framförallt att lyssna och lyssna in vad den personen behöver och vill. Är det att prata om det här eller göra någonting annat, telefonkram eller liksom så.
Ja, Karin, vi har lite mera frågor. du har två föreläsningar. Du föreläser nu, eller du kan föreläsa i olika. Du har en helt bagage med mycket kunskap.
Ja, men jag skräddarsyr lite, beroende lite på, även om det, liksom, det rör sig alltid kring egentligen att så här, hur är vi hållbara,
precis,
i en föränderlig värld? Vad just behöver det vi ha för verktyg med oss? Så.
Just det, och den där är hur vi kan hålla en hållbar liv efter din erfarenhet, det som du har gått igenom. Hur vi kan bli bra med det. Vad ska vi fokusera? Vi lever väldigt fort idag. Vi tänker, vi också, en sak som jag kanske upplever när jag träffar många människor som jag intervjuar och har möjligheterna omgås, att många gånger vi lever inte den liv som vi vill leva, utan vi lever andras liv. Vi lever den liv som andra förväntar sig att vi ska leva.
Just det.
Vi lever för att vi ska göra nöjt andra, men i vissa gånger blir tänkt, men det här är inte vi. Varför gör jag det? Varför gör jag med den här personen? Varför? Och det där är en dilemma många gånger. För att många gånger jag har pratat med människor som de har varit tvungna att hända vissa händelser i livet för att de ska ändra riktningen. Skilmässa, som kanske många gånger de tror, wow, nu livet rasar ner, nu, wow, vad ska jag göra nu, jag skiljer mig, och vad ska säga folk? Men sen de säger efter ett år, vi tittar bak och säger, wow, det var det bästa som hände mig. Jag trodde inte det var någon bättre, jag visste inte att jag kunde leva en annan liv som jag levde. Man trodde att det livet var bara det. Så att vissa händelser i livet gör att vi ser livet hela tiden på olika sätt, med olika ögonen, för att vi förändrar hela tiden, vi förändrar varje dag.
Nej, men det där är jätteintressant, och det är ju liksom, precis som du säger, det är många som när man går igenom något stort som man tar liksom större riktningsförändringar, och det var ju något som jag stod inför också. Det är mycket det jag beskriver i boken också, att hela det första året som jag beskriver så skilde döden och så att handlade om att så här, vad ger mig mening och energi i livet? Och där så försökte jag ju ta ut liksom en ny riktning, och det är där jag tror också att det är så otroligt viktigt för att vara hållbar att vi hittar våra egna grundläggande värderingar. Hur vill jag leva? Precis som du säger, att vi inte hamnar i att leva någon annans liv. Utan vad är mina värderingar? Vad står jag för? Hur vill jag att mitt liv ska ha sett ut när jag ligger på dödsbädden?
Precis.
Och det är ju en ganska så här tung och kan vara en ganska tuff fråga att ta sig an. Men det var egentligen det som jag höll på med väldigt mycket det här första året, som också ledde till att jag skrev och reflekterade jättemycket över vad som jag faktiskt, både liksom sorgen och hur den påverkade mig, men också så här, vad är det som faktiskt ger mig mening och energi? Vem är jag nu och vad vill jag framåt? Hur kan jag komma vidare? Och där tror jag att det finns en nyckel att liksom hitta sina värderingar. Det finns även en del forskning kring det, att så här, när vi har våra grundläggande värderingar och kan leva dem, så blir vi liksom mer motståndskraftiga. För vi vet varför vi gör olika saker, och det är liksom vår egen inre drivkraft som hjälper oss. Och stöttar oss även när det är liksom kanske stressigt och svårt, så vet jag varför jag gör de här sakerna. Vilket är svårare när vi kanske då känner att vi lever någon annans liv eller måste bara leva upp till andras förväntningar. Men det är ju också en balansgång, för självklart så vill vi liksom tillhöra och att de människor som runt omkring oss ska tycka om oss. Så det ska inte stå i kontrast till det, att vi ska bli mer individualistiska. Men det kanske är en värdering att jag vill leva väldigt nära min familj.
Precis.
Det är lätt att det låter ibland som att man ska liksom bli superindividen, utan det kanske är mer att liksom hitta verkligen vad är det som får mig att må bra.
Precis, det är vad som ger att jag mår bra och ger mig energi. Och en sak som kanske många gånger man glömmer. Jag var på en stor föreläsning i Stockholm, och de som höll föreläsningen, det var väldigt kända talare, så jag ska inte säga deras namn. Men det var en som sa till publiken, kanske var 100 personer, de sa upp med händerna, vem som säger att det viktiga personen är min mamma, och vilka personer är mina söner, min man. Så alla gick upp. Och till sidan så upp med händerna, de som säger det viktiga personen i mitt liv är jag. Och det var bara få som gjorde det.
Mm.
Och så man glömmer många gånger att den viktiga personen är jag. Där börjar min resa, där börjar jag. För om jag ska ge och tillfälle till andra måste jag må bra.
Mm. Men där, jag håller med dig. Jag tycker, även om den är ganska sliten, den här liknelsen, så tycker jag om den, den här... Att liksom, när man ska på ett flygplan så går man alltid igenom, inför så här, om någonting händer här, sätt på er egen syrgasmask innan ni hjälper
precis.
Någon annan.
Precis.
Och den är väldigt talande. För att, så här, kan vi ta hand om oss själva så att vi själva mår bra och har energi innan vi börjar liksom ge och hjälpa andra? För då är man ju också mycket bättre
absolut.
När man är med andra.
Absolut.
Så att där... Där i tycker jag att det finns en väldig nyckel också till att vara hållbar. Liksom.
Det har inte med att man är egoist.
Nej.
Och att man, precis, för att man tror att du är egoist. Du tänker på dig själv bara.
Ja.
Precis. Och, eller hur?
Ja, det finns nog många invändningar. Att man kan reagera så först. Men egentligen så är det liksom så här. Att jag ska hålla över tid. Det är ju också för att så här, jag i möjligaste mån vill vara frisk och leva för att vara en bra mamma till min son eller vara en bra partner eller vän eller familjemedlem för att jag ska ha energin att göra någonting. Och då behöver jag också prioritera att till exempel ta hand om mig själv.
Hur man ska ge någonting som man inte har själv.
Ja.
Så jag tycker att man vill ge själv, då måste man äcka sig själv. Mm. Då kan inte erbjuda åt någonting som... Så, men det... Det är en samhällsfråga idag, tror jag också.
Ja, men det är det absolut. Och särskilt när vi både ser liksom, ja, sjukskrivningstal och unga som mår allt sämre och så vidare. Att, ja, hur förhåller vi oss egentligen till både vår egen hälsa men också det tempot som finns i samhället och de kanske ideal som man tänker ska finnas och vilken standard vi ska ha på allting och ja, hur mycket vi ska lyckas med saker.
Precis.
Det är ju liksom en ganska pressad värld många gånger. Och då handlar det kanske om att hitta platsen att landa själv.
Jag träffade en kille en gång på en skolan. Kanske han var 15, tror jag. Kanske. Och det är trevligt på ett sätt, men han var lite vilse på annat sätt. Tycker jag i alla fall. Och en gång pratade jag med, och han kom med en sån minibil som man kan köra ungdomarna,
just det, ja.
som inte har körkort eller såna saker. Och jag började prata med honom och pratade. Plötsligt kom i samtalet om föräldrarna och han berättade att mamma var en högst uppsatt kvinna inom ett företag som hon hade. Men och plötsligt han sa någonting som det gjorde lite så här att jag tänkte lite... Men hon sa, hon har alltid varit rest, hon har inte tid med mig.
Mm.
Och det gjorde mig nästan ont. Han kände, hon har inte tid med mig. Så att hon har väldigt, det så att han hade det bästa materialet. Han hade finaste kläder och allt. Jag tror att kanske mamma också gjorde att hon jobbade hårt för att ge honom det bästa. Och han hade en bil jämfört med andra som inte hade. Men plötsligt han sa i en samtal en gång som vi pratade. Ja, berättade mamma vad hon jobbade och allt. Och hon sa, men hon har inte tid med mig.
Nej. Och där är liksom, vår tid är ju både liksom vår finaste gåva och ge någon på så många, många sätt. Liksom. Så det är, där tror jag att jag har blivit lite bättre på att faktiskt säga, men vad är jag lägger min tid på efter allt det här?
Precis.
För att den är väldigt dyrbar.
Absolut, absolut, precis. Mm. Och det är det som vi klagar hela tiden. Jag gör inte den för jag hinner inte. Men det beror på prioritering, hur vi prioriterar.
Mm.
Precis. Och apropå den, jag var på en föreläsning också att det var en föreläsare som berättade en historia att det kommer pappa hem och börjar läsa tidningar och var familj och då kommer sonen och pratade med pappa och pappa sa inte just nu, jag är upptagen nu, han läste tidningar. Och sen pappa satt med mamma någonstans och sen kommer sonen och vi pratade med pappa och sa inte just nu, för jag är upptagen med mamma. Och så kommer sonen med $20 och ger till pappa $20. Och sen säger till pappa. Och pappa tar $20 och säger, vad ska jag göra med det? Jag vill att du ska ge lite tid av mig. Och ge den $20. Köpa din tid. Precis.
Ja.
Precis. Jag tänkte att sonen agerar. Jag tänkte, jag måste ge till min pappa pengar för att han ska ge mig tid. Så att jag tror att det här också med den samhälle som vi lever, vi måste göra mycket. Vi måste vara tillräckligt hela tiden. Men kanske vi tappar bort det som vi ska ge tid egentligen.
Mm. Nej, men absolut. Och det där att så här, våra närmaste relationer är det absolut viktigaste utifrån mitt perspektiv i alla fall, som vi har. För det är där som, även om de kanske inte alltid är lätta, men det är inga relationer som är. Om de är på djupet, men att det är ändå där vi har så mycket kärlek och kraft att hämta.
Precis. Ja, precis. Ja, vi ska närma oss till slutet av programmet, men vi har några frågor till.
Innan jag slutar, Karin, vi ska lyssna lite musik. Och vi lyssnar lite musik och sen vi kommer tillbaka de sista minuterna med Karin Hjelmblom. Varsågod. Ja, det var låten med Marema, Mari med Anders Glemark. Det är inte söndag morgon, det är torsdag 22 oktober och ni lyssnar på Radio Sigtuna 88,2, program Egen Kraft, och ansvarig för detta sändningen är Föreningen Musik för alla. Och sponsor i detta program är Betongfabriken Kågård kontor i Bengals Sigtuna. Och innan vi avslutar med våra program med våra gäster med denna frågor som vi ville ställa innan hon lämnar oss, vi lyssnar lite musik och vi går med det här låten som är också lite populärt med Boris René. Varsågod med den här låten.
I think I see my future. A future that I can't ignore. Like a walking treasure, and I really need to find, I really need to find out more. Oh, she's beautiful, oh, so beautiful. Oh, she's beautiful, oh, so beautiful. Oh, she's beautiful, oh, so beautiful. Yeah, she's got the sunshine. Lips I can't resist. Oh,
let me tell you.
Oh, she's beautiful. Oh, so beautiful.
Oh,
she's beautiful. Oh, so beautiful.
Oh,
she's beautiful. Oh, so beautiful.
Yeah,
she's got the sunshine.
Got me feeling so good.
She's got the sunshine.
Bra musik, bra gäster, så är på Radio Sigtuna 88,2. Ja, och vad säger ni? Vi väntar innan vi säger hej då till våra gäster. Vi går till sista låten innan vi ställer de frågorna som vi vill göra till våra gäster. Och vi lämnar den här låten som heter... För kärlekens skull vi vill att ni ska lyssna. Radio Sigtuna. Danny Susedo med den här låten.
Utanför fönstret slår våren ut. Marken blir grön igen. Allt som var dött växer i liv. Det kan också bli. Till havsliden fiskebåt längs en fri horisont. Gungor slår tryggt in.
för kärlekens skull.
Vi pratade om din bok. Hur tänker att du ditt liv ser idag? Hur tänker du att ditt liv ser idag?
Hur mitt liv ser ut idag?
Ja, precis. Du föreläser, du är här idag.
Jag är här idag. Jag är ju både anställd och egenföretagare. Så att jag är anställd inom ett forskningsprojekt på Gymnastik- och idrottshögskolan inom hållbart ledarskap, där vi just tittar på välbefinnande och utifrån ett ledarskapsperspektiv för att hålla över tid, vilket är jättespännande. Och sen så har jag då eget företag där jag gör föreläsningar kring att vara hållbar i en föränderlig värld. Och pratar ganska mycket om något som heter self-compassion, alltså självmedkänsla. Hur man kan hantera utmaningar på olika sätt. Och håller även kurser i något som heter acceptance commitment therapy. Som handlar väldigt mycket om att så här, identifiera vad som är riktigt viktigt i ens liv och ta steg i den riktningen. För det har vi också sett från forskning att det hjälper oss att vara hållbara. Och sen kom ju boken ut förra hösten och sen släpptes den som ljud- och e-bok i augusti.
Ja,
så att det här året har ju också varit ganska mycket kring bok och författarträffar och signeringar och sådana saker. Så att det är en blandad vardag, men allting är saker jag tycker att är väldigt spännande och roligt. Och sen har jag en liten son på 14 månader, så att just nu är jag också hemma med honom en del. Så att det är, det kan låta som att det är väldigt mycket, men det är väldigt mycket av det som jag, det blir en balans i att vara väldigt så här, mycket här och nu med min son, och sen så är det jobb som kan vara absolut intensivt, men allt, jag tänkte faktiskt på det här om dagen, att just nu är verkligen en period där, även om det kan kännas så mycket vissa dagar, så är allting jag gör, vet jag precis varför, och det känns väldigt värdefullt. Ja, men det är också en otroligt rolig period med min son. Han är 14 månader och springer runt.
Det är den som utfyller din vardag.
Det är min vardag, och där jag hämtar väldigt mycket kraft.
Och det är varje dag som är värdefullt. Varje dag är som är värdefullt. Det är det som många gånger vi inte uppskattar. Varje dag på morgonen vi skulle kunna säga tack så mycket för att jag får en dag till, och tack för att jag får, oavsett hur det ser ut, oavsett för att, som du sa, vissa dagar är bättre än andra, och, men det är bara att ta det bästa varje dag, så att oavsett om det är vissa saker går inte som vi planerar, men dagen kommer att ta slut så småningom, och sen det kommer att bli en annan dag.
Ja, och det är helt okej att få känna att det är tufft ibland, och som sagt, sen kommer en annan stund.
Ja, vi vill tacka Karin Hedlund som var vår gäst i programmet. En modig kvinna som är stark, både modigt och stark inom sin själ och i sin kropp. För att du ska tävla måste du vara stark. så du har kombinerat de två sakerna nu. Och jag tycker att det är fantastiska är att det som du gör, att du kan visa till andra människor att man kan resa upp sig också av de svåra stunder. Så att ibland man säger ibland, jag orkar inte. Jo, men man orkar mer än det som man tror. Mm. Karin, är någon tips till våra lyssnare innan vi slutar? Någon som vill du säga till? Att om man skulle vilja fortsätta, det finns ingen ursäkt om man vill inte läsa när man åker pendeltåg eller med något, utan man kan lyssna nu. Boken, så att det
ja,
bara att,
absolut, så skilde den och så, att det finns både som en fysisk bok och ljud- och e-bok, och finns där böcker finns.
Ja. Och det finns med oss också här.
Så att, ja, den finns i biblioteket här på Vänggården.
Tack så mycket.
Ja. Nej, men jätteroligt att få komma hit, och jättekul att få prata med dig. Och tack alla ni som lyssnar.
Tack så mycket. Ja. Och vi ser fram emot, eftersom du jobbar med olika frågor och olika fronter, att vi kommer att träffa dig i en annan sammanhang med en annan. Kanske lite mer lite information och ämne om forskning som du jobbar med.
Jättegärna.
Tack så mycket, Karin.
Tack så jättemycket.
Ni har lyssnat på Radio Sigtuna 88,2 program Egen Kraft. Och våra gäster i program idag var Karin Hedlund, och ansvarig för detta sändningen har varit Föreningen Musik för alla och sponsorer i våra program, Betonfabriken, KR-kontor i Vängar, Sigtuna. Tack för mycket för att ni lyssnade på våra program. Vi hörs nästa vecka, nästa torsdag.
Just idag är jag stark, just idag mår jag bra. Jag förs framåt av kraftiga vindar. Just idag är jag stark, just idag mår jag bra. Jag har tron på mig själv, på min sida. Jag har väntat så länge på just den här dagen, och det är skönt att den äntligen kommer. Väntat så länge på just den här dagen, den ger lust när den kommer. Jag ser måsarnas flykt, jag ser solglittrets dans, jag ser fram emot härliga tider. Jag ser kvinnornas ben, jag ser ögonens glans. Jag har tron på mig själv, på min sida. Jag har väntat så länge på just den här dagen. Det är skönt att den just idag mår